förutsägelser om Messias i Gamla testamentet. I Jesaja-bokens 44 kapitel frågar Gud genom profeten: vem är som jag? Låt honom ta till orda. Jag lägger fram för mig vad som har hänt allt sedan jag insatte det gamla folket och vad som ska komma. Jag låt dem berätta vad som ska komma. Frukta inte, var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Det finns en hel mängd religioner i världen och alla påstår sig sitta inne med sanningen. Här påstår alltså Bibelns Gud att han är helt unik. Finns det någon annan Gud som förutser vad som ska hända? I den här texten hos Jesaja så utmanar Gud dem att träda fram. Kom fram, visa era gudar, visa att de har förutsagt vad som ska hända. Men svaret var ju givet. Bibelns Gud är unik. För han är den som genom sina profeter talade om i förväg vad som skulle hända. Och det hände. Man brukar säga att det finns ungefär 300 profetior om Kristus i Gamla testamentet. Och om man skulle inkludera alla bilder och förebilder. Peter var ju inne till exempel på berättelsen om Josef, det är ju en förebild kan man säga om Kristus. Ja, då skulle man kunna säga att det finns ännu fler förutsägelser om Kristus. Och jag ska idag inte ta upp alla 300. Jag ska ta upp några av dem. Så vi ska börja i första Mosebok 3:15. Där Gud säger till ormen i Edens lustgård: jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i häl. De två första människorna, Adam och Eva, hade brutit mot det bud som Gud gav dem i Eden. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Och Gud ställer efter syndafallet de tre förbrytarna, Adam, Eva och ormen, till svars. Gud meddelar vad förbrytelserna får för konsekvenser för de tre parterna. Att det här inte handlar om Adam och Eva enbart som individer, utan också som representanter för människosläktet, det framgår av de konsekvenser som ges för varje part. Eva hade kunnat föda utan smärta. Men nu säger Gud till henne: jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Och det är ju konsekvensen för alla kvinnor som föder barn, alltså en syndafall. Konsekvenserna för Adam gäller inte heller bara honom själv. Under hans livstid, Gud säger: du lyssnade på din hustru och åt av det träd som vilken jag befallt dig, du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden. Till av den har du tagits, jord är du, och jord ska du åter bli. Och när Lemek, flera hundra år senare, får sin son, så läser vi: han gav honom namnet Noah, ty han sa: denna ska trösta oss under vårt arbete, våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat. Konsekvenserna av Adams synd var alltså tidlösa och gällde hela mänskligheten. På samma sätt så måste man uppfatta ormens överträdelse. Gud säger till honom, alltså till ormen: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Kvinnan skulle få en avkomma. Vem är det? Det kan inte syfta på någon av Evas egna barn. Ingen av dessa beskrivs som att ha besegrat ormen genom att krossa hans huvud. Ormens avkomma i Eden får en fiendskap mot kvinnans avkomma. Alltså ormens avkomma och kvinnans avkomma. Men det står inte att kvinnans avkomma ska besegra ormens avkomma. Utan pronominet syftar på själva ormen. Han ska krossa ditt, det vill säga du orm, ditt huvud och du ska stinga honom i hälen. Så ormen är alltså inte vilken orm som helst, utan en orm som finns kvar, som fortsätter agera i historien mot kvinnans avkomma. Och det är dessutom en orm som talar. Texten beskriver en strid mellan två parter. Vi ser att den ena parten är en individ, ormen. Men vad är den andra? Ordet avkomma, sera på hebreiska, kan syfta både på ett folk och en person. En avkomling. Så vad handlar det om här då? Den grekiska översättningen av hebreiskan Septuaginta var helt klar över att begreppet avkomma inte skulle uppfattas som ett neutralt pronomen. Alltså den eller någon, alltså något, som det står i 1917 års översättning, denna ska söndertrampa ditt huvud. Utan här har man, alltså i den grekiska översättningen av det hebreiska gamla testamentet, så har man ett personligt pronomen. Det står honom, han, autos. Idag så påstår ju en del judar att vi kristna läser in en messias profetia i första Mosebok 3:15 och att istället ska uppfattas som en strid mellan två folk. Men den här översättningen som jag nämnde, den skrevs ju inte av kristna, utan den skrevs av judar 300 år före Kristus. Dessutom fanns det uttalande från gamla judiska midrascher, alltså textutläggningar, där man säger att kvinnans avkomma är Messias. Intressant här är att den som besegrar den onde kallas kvinnans avkomma, inte Adams avkomma. Det finns bara två andra texter där avkomma beskrivs enligt modern, efter modern. I de andra texterna så är det alltid männen som avkomman beskrivs efter. Man nämner männens namn och så står det avkomma. Så här är det någonting unikt. Det är inte Adams avkomma, utan det är kvinnans avkomma, eller avkomling, som besegrar ormen. Så är det här en antydning om det som Jesaja senare talar om, att jungfrun ska bli havande. En man finns inte inblandad här. Vi kan i alla fall läsa i första Mosebok 3:15 sammanfattningsvis att ormen som frestade människan och förde henne in i olydnad en gång slutgiltigt ska besegras av avkomman från kvinnan. Han kommer att hugga denna avkomma i hälen och avkomman kommer att krossa ormens huvud. Någon utlovad kommer alltså att skadas av ormen och denna kommer att slutgiltigt besegra ormen. Texten talar om hur människan drivs ut ur paradiset som är nära gemenskap med Gud för att fortsätta sin tillvaro till den sista dagen med syndens konsekvenser, med död, smärta och motgångar. Men vad människorna i Eden hade att se fram emot, det var det Gud hade lovat, att det som hade orsakat lidandet, ormen, en gång slutgiltigt ska besegras av kvinnans avkomma. Nästa profetia som vi ska se på är den så kallade Silo-profetian i första Mosebok 49:10. Där läser vi: spiran skall inte vika från Juda, inte härskastaven från hans fötter, för en han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Att man kallar den här profetian för Silo-profetian eller Kilo-profetian grundas i att man i äldre översättningar skrev till dess Silo kommer. Men de flesta nyare översättningar väljer att översätta ungefär som Svenska folkbibeln. Alltså, spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, för en han som den tillhör kommer. Man menar att Kilo inte ska uppfattas som ett substantiv eller ett namn, utan som en beskrivning. Den som härskar eller den som tar emot tribut. Så någon skulle komma som skulle ta över härskarstaven eller spiran ifrån Juda. Någon. Och är det här då en specifik kristen tolkning av den här texten? Nej. Edersheim, han som själv är jude och en bibelkommentator, han skriver: vi konstaterar att det är vår fasta övertygelse att termen Kilo kan endast referera till en personlig beteckning på Messias. Så vad är sammanhanget i texten? Vad handlar det här om? Vad är det som händer egentligen? När sägs det här? Jo, ungefär 1859 före Kristus, alltså för nästan 4000 år sedan, så ligger patriarken Jakob på dödsbädden. Han kallar upp till sig sina 12 söner som kommer att bli stamhövdingar. Jakob, eller Israel som han egentligen hette, han sa: kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Och sen talar han om för var och en av sönerna vad som kommer att hända i framtiden. Och en av sönerna, Juda, där talar Jakob om att en härskarstav, han talar om en härskarstav eller en spira. Och mycket riktigt så blir en av Judas efterkommande, David, han blir kung ungefär 1003 före Kristus. Men ordet härskarstav eller shebet, det syftar inte bara på kungastyret utan också på själva domsrätten, lagstiftningen eller jurisdiktionen. Alltså vem som styrde över lagar. Och under de efterföljande 2000 åren så har ungefär cirka 2000 år så har Juda egna styresmän. Man var periodvis ockuperade av andra länder. Det babyloniska syriska riket, medelpersiska riket, grekerna, Rom. Men man var en lydstat. Så man hade i alla fall egna styresmän och en egen lagstiftning. Till och med under den babyloniska fångenskapen. Vi läser i Estra kapitel 1, vers 5-8. Att judarna hade egna furstar och domare. De kunde till och med tillämpa dödsstraffet trots att de löd under Babylon. Så texten förklaras att Juda kommer att behålla någon form av jurisdiktion eller självstyre fram till dess att Messias kommer. Så vad händer nu? Den judiske lydkungen Herodes Arkelaus, han härskade över Judén mellan år 6 före Kristus till år 4 efter Kristus. Och då avsattes han av de romerska myndigheterna. Då ville man inte att Judén skulle ha självstyre. Han avsattes. Och så satte Rom in så kallade prokuratorer. Och en av dessa prokuratorer var Pontius Pilatus. Det är alltså här som självstyret över Judén försvinner en gång för alla. Ja, det minns jag det här att när man försöker döma Jesus så kunde judarna inte utdöma dödsstraff. Utan de var tvungna att gå upp till Pontius Pilatus och fråga honom om man kunde fälla den här domen. De har alltså förlorat sin jurisdiktion, sitt självstyre. Härskarstaven hade vikit från Juda en gång för alla. Och enligt patriarken Jakob så berodde det på att den som den tillhör hade kommit. Kungen hade kommit. Så är det här då någonting som vi kristna hittar på för att visa att Jesus är Messias, den kung som Jakob talar om? Nej. Också judarna såg vad som hände på Jesu tid. Det här är jätteintressant. När beslutet att avsätta Herodes Arkelaus 4 år efter Kristus kom, då läser vi i en gammal judisk skrift, det babyloniska Talmud, så här, jag citerar: när medlemmarna i Stora rådet Sanhedrin fann sig själva berövade rätten över liv och död, alltså jurisdiktion, domsrätt, så blev de mycket förskräckta. De täckte sina huvuden med aska och klädde sig i säck och ropade: ve oss, för spiran har avvikit från Juda och Messias har ännu inte kommit. De hade både rätt och fel. Härskarstaven hade vikit från Juda. Men någonting hade hänt i Betlehem ungefär 8 år tidigare. Han som den tillhör, härskarstaven, hade ju kommit. Allt var planerat i Guds almanacka i minsta detalj. Och det kunde bara hända under den här korta perioden i världshistorien. Varken före eller senare. Varför? Jo, för det första, härskarstaven vek från Juda. För det andra, vad är det som händer år 70? Jo, templet förstörs. Och Malaki hade ju sagt i det tredje kapitlet och den första versen att Messias skulle besöka templet. När ängeln besöker Maria så säger han till henne om Jesus: han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Och profeten Biliam, han hade talat om detta maktskifte redan i fjärde Mosebok 24, vers 17. Jag ser honom men inte nu, jag skådar honom men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den tredje profetian vi ska ta upp är Guds löfte till profeten Moses från 5 Mosebok 18, vers 15. Herren din Gud ska låta uppstå dig en profet bland ditt folk och dina bröder en som är mig lik. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sa: låt mig inte mer höra Herren min Guds röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö. Herren sa det till mig: de har rätt i vad de säger. En profet ska låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Gud har alltså lovat att en profet av samma kaliber som Moses skulle uppstå. Profeten betyder alltså en person som talar Guds ord. Vilken av profeterna i Gamla testamentet motsvarar Moses på något sätt? Vem når upp till Moses kaliber, om man skulle säga så? Han var ju den som hade följt Israel under hela vandringen ut ur Egypten, genom Röda havet, genom öknen. Och hans tjänstgöringstid kännetecknas ju av stora under och tecken. Och han talade Guds ord till folket. Ja, det finns ju egentligen bara en profet i Gamla testamentet som man kan jämföra med Moses, och det är ju möjligen Elia som utför många stora under och tecken. Men Elia är ju utlovad att han skulle komma tillbaka också, fast komma tillbaka för att förbereda den stora tjänaren, som det står i Malaki 4:5. Jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Och så infaller Nya testamentets tid. Vi vet ju att Elia är ju Johannes döparen. Och en person trädde fram som inte bara gör fler under och tecken än någon av profeterna, utan också talar på ett sätt som förundrade. Folket häpnade över hans lära, för han undervisade den med auktoritet och inte som de skriftlärda. I Jesaja-bokens 9:e kapitel så finner vi följande profetia. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte har givit stor glädje, låter du bli tarig. Det ska glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågare stav bryter du sönder, liksom i Midians tid. Jag varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar är herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Den assyriske kungen Tiglat-Pileser hade skapat ett nattsvart mörker i Sebulons och Naftalis land, alltså i norra delen av Israel. Ungefär 734 före Kristus så hade han påbörjat sitt fälttåg mot Israel. Och hela landet, området, lades i ruiner. 722 före Kristus så hade han deporterat stora delar av befolkningen ut över hela Assyrien. Men profeten talar om att området kring Galileen skulle se ett stort ljus. Man skulle alltså glädja sig. Deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågare stav bryter du sönder. Vad hände? Har det här redan gått i uppfyllelse? Innan Jesus kommer? Nej. Upprättades de 10 stammarna som fördes ut i fångenskap i sitt land? Nej. Profeten sätter fokus på en person som förändrar allt. Där i hans ankomst glädjen finns. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Ett barn blir fött. Davids kungadöme försvann helt från Israel när makten togs från judarna av romarna under Herodes Arkelaus tid, som vi nämnde. Nu skulle en person i Davids efterlinje ges ett rike som inte bara blir stort utan utan slut. Och det är en människa, det är ett barn som föds. Men han ges ett namn som bara tillkommer Gud själv. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Och här sägs att Galileen skulle få en alldeles unik ställning. Ett barn föds som beskrivs som sann Gud och sann människa. Och det sägs att han är av Davids släkt och hans kungadöme är utan slut. Vem är det? Nästa profetia vi ska se på är luftet om Herrens lidande tjänare ifrån Jesaja 53. I Jesajas bok, profeten Jesajas bok, finner vi 4 stycken så kallade Ebed Yahve-sånger, eller Herrens tjänare-sånger. Begreppet Herrens tjänare, det används på flera ställen i Bibeln. Men hos Jesaja så används det i sånger, som poetiska texter som hänger samman. I övriga delar av Bibeln så används begreppet Herrens tjänare om till exempel patriarker, om profeter, om kungar och till och med om slavar. Begreppet används också om folket Israel. Men hos Jesaja så beskrivs Herrens tjänare som en individ. I sångerna, de här 4 sångerna hos Jesaja, så får han en kallelse, han får en utbildning, han lider, han dör och han triumferar. Och i en av sångerna så kallas han Israel. Och hur är det nu? Vem är den här Herrens tjänare? Är det ett folk eller är det en person? Judarna som inte gillar den kristna utläggningen av profetierna, de säger att ni är helt missuppfattade. Det här handlar om ett folk och inte om en person. Han kallas för Israel i en av sångerna. Men det är inte underligare än att Israel gestaltas i en person, i en individ som uppfyller det uppdrag som Gud hade gett till Abrahams avkomma. Han blir, kan man säga, det ideala Israel förkroppsligad i en person. Vi läser i en av sångerna, Jesaja 49, han sa till mig: du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig, men jag tänkte förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. Och nu säger Herren, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i Herrens ögon. Och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Texten beskriver här Herrens tjänare som det ideala Israel, kan man säga. Han kallas Israel. Men å andra sidan så står att han ska församla Jakob och Israel. Han är alltså Israel, men han är samtidigt inte detsamma som folket Israel. Annars blir det ju som att det blir motsägelse. Folk kan inte församla sig själv som ett folk, utan det är en som församlar folket. Han samlar ihop alla utvalda i Israel så att hela Israel blir frälst. Och att det här verkligen syftar på en person, ja, att det syftar på Messias. Det kan vi se att till och med i de gamla judiska utläggningarna av texterna så uppfattade man det som Messias. Det finns ju en arameisk översättning av Gamla testamentet. Det kallas för Targumerna. Och där, den är ju ganska omskrivande översättning, en parafras kan man säga, de här Targumerna. Men där skriver man i vers 12, och det här är väldigt gamla texter, så skriver man i vers 12 i kapitel 52: se, min tjänare Messias. Så redan då var man klar på vem det är. Låt oss nu se på hur han beskrivs. Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnar över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han beskrivs som hög och upphöjd, en som handlar vist, men han får sitt utseende vanställt. Och så läser vi vidare: han ska bestänka många folk, inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig berättats för dem och lär känna vad de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Hans uppdrag kommer att sträckas ut i fler folk än Israel. Det är många folk och kungar, och det är sånt som inte har berättats och sånt som man inte har hört. Men ändå är han misstrodd. Vem trodde vår predikan? Vidare: som en städ planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg på honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergivna människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Här ser vi att Herrens tjänare föds i all enkelhet. Det finns ingen ståt och prakt. Han blir föraktad, han blir övergiven, och han kallas en smärtornas man. Vi läser vidare: men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkt besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Här beskrivs Herrens tjänare som en som träder in som ställföreträdare och bär våra sjukdomar, vårt lidande. Han genomborras för våra överträdelses skull. Guds straff faller på honom, och genom hans sår är vi helade. Gud lägger all vår skuld på honom. Han blir misshandlad, han var tyst och ödmjuk. Han dör, han rycks bort från det levandes land. Han blir plågad på grund av folkets överträdelser. Vidare, bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Han hade levt under enkla omständigheter, men när han begravs så var han hos en rik. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Hans lidande var inte ett uttryck för olyckliga omständigheter, utan ingick i Guds plan. Det var Herrens vilja. Det var Gud själv som lät honom lida. Utan Guds medgivande så hade det inte kunnat ske. Så hur får det betydelse för oss? När du gör hans liv till ett skuldoffer, det vill säga när du låter Herrens tjänare vara den som bär din och min skuld, får han se avkomlingar. Det vill säga, då blir du ett av hans barn och han får leva länge. Han uppstår ur graven på grund av vår rättfärdiggörelse. Genom den vedermörda hans själ har utstått för att se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del, och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och beräknade man förbrytare, han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Hans lidande var hans syfte, och genom den kampen uppnår han målet. Han blir till fred. Han förklarar det många rättfärdiga. Han bär deras skuld. De blir hans byte. Han utgår sitt liv i döden. Han blir räknad bland förbrytarna. Här är mängden av förutsägelser som bara kan passa in på en enda person i världshistorien. Det skrivs 700 år i förväg ungefär. Nästa text tar jag från Mika 5:1. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Inte bara Messias egenskaper och handlingar beskrivs, också hans ursprung. Från den lilla staden Betlehem utlovas en kung. Men inte vilken kung som helst. Hans ursprung är före tiden. Han är alltså Gud själv som blivit människa. Så hur ser han ut, den här kungen som ska födas? Det är ju vanligt idag. Jag har ju läst en del om hur olika personer uppfattar Messias profetierna, alltså inte bara kristna. En vanlig invändning mot den kristna förståelsen av profetierna, det är ju som vissa judar säger, att vi väntar fortfarande på Messias, för när Messias kommer så ska han vara en kung som härskar och upprättar ett rike. Han kommer inte att dö, säger de. Han kommer inte att lida. Utan det är en kung, den härskare. Men hur ser han egentligen ut? Hur beskrivs han egentligen i Bibeln? Ja, vi läste den här Jesaja 53 och har sett om Herrens tjänare. Vi ska också läsa Zakaria 9:9. Hur han ser ut. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. En segrare rider på en stor vit häst. Men Messias kommer på en åsna. Och Sion, det var ju kullen som Jerusalems tempel var byggt på. Och nu skulle Sions dotter, alla Israels barn, glädja sig, uppmana profeten. Kungen kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Men också ödmjuk. Han kommer ridande på låsna. Vem är det? Låt oss se på en annan profetia om en rättfärdig som dödas. Zakaria 13:7. Svärd upp mot min herde. Mot en man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. Ty jag ska vända min hand mot dess spår. Inte heller här kan man säga att det är vi kristna som läser in Messias i den gammaltestamentliga texten. För gamla rabbinska källor kallar herden i Zakaria 13:7 för Messias ben Josef. Och ni vet de döda havsrullarna som man hittade. Det var ju inte bara bibeltexter, utan det var ju också bibelutläggningar ifrån den här lilla gemenskapen vid Döda havet i Qumran. Och i Döda havsrullarnas textutläggning, som är alltså daterad århundraden före Kristus, så kommenterar man just Zakaria 13:7. Att han är den som ska komma i sluttiden. De kallar honom för rättfärdighetens lärare. Det är alltså en sorts messiasperson. Men han dör. Och det är inte bara en beskrivning av en strid. För så kan man ju uppfatta det, att han strider och dör. Zakaria 13:7. Låt oss gå tillbaka och titta på vers 1. Vad står där? Vers 1. Vad står där? Vad handlar det om? Han som dödas. Vad är det för någonting som händer? På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Vilken dag? Jo, när herden blir slagen. Alltså på en enda dag så sker en förändring. Och så berättas om hur herden dödas och fåren skingras. Bibeln innehåller många förutsägelser. Från dess första bok till dess sista. Och vi har idag sett på några förutsägelser om Messias i Gamla testamentet. Och om vi låter dem tala för sig själv, så ser vi att de kan inte syfta på någon annan än Jesus Kristus, Guds son. Världens frälsare som föddes i Betlehem, som blev arvtagare till Davids tron, som är sann Gud och sann människa, som levde ett fullkomligt liv, som var den sanne profeten när han undervisade Guds ord, som led på kors, som dog och uppstod ur graven och nu sitter på faderns högra sida för att på den sista dagen komma åter för att döma levande och döda. Det finns också profetior som talar om hans andra ankomst i härlighet. Men vi har idag tittat på hans första ankomst. Vi ser att det inte går att komma undan att Bibeln är sann. Och det visas i hur profetierna uppfylls i detalj som profeterna har förutsagt. Och med detta i åtanke så ska vi sprida det glada budskapet om syndernas förlåtelse genom vår frälsare Jesus Kristus. Vi ska utbreda hans rike här på jorden. Inte bara genom att presentera vår tro som en uppfattning, en åsikt, och liksom be om ursäkt för att vi tror detta, utan frimodigt med stor glädje ska vi berätta om honom som tar emot syndare för Kristi skull. Vi ska berätta att han fast och säkert är din och min och hela världens frälsare. Och vi vet att detta är sant. Och vi skäms inte för evangeliet. Låt oss hålla för våra ögon vad Gud genom profeten Jesaja sa, som jag läste inledningsvis om från det 44 kapitlet. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Amen. Låt oss bedja. Tack himmelske Fader för att du idag har visat oss på att dina löften går i uppfyllelse. Hjälp oss att vittna om vår frälsare Jesus Kristus med frimodighet när vi ser hur han har kommit till vår värld för att återlösa och frälsa syndare. Hjälp oss att bjuda in människor till ditt eviga rike. Genom Jesus Kristus, din son, vår frälsare. Amen.